egentligen visste vi inte så mycket, alltså för att i fjol var vi till Frankrike och då åkte vi i mitten på maj och då var det ju inte så mycket turister, husbilar och husvagnar och sånt där. Så tänkte vi att nå, jag kommer att jobba nu på försommaren, att det blir i slutet av sommaren, men då hade ju semester i Europa, så att vi tänkte nå, men vi åker österut, att i Ukraina finns det säkert inte så mycket tyska husbilar som är i vägen för oss. Så berättade bara en kollega att han hade varit i gammal svensk by, och så sa jag, jaha, vad är det för ställe? No, det finns en liten by där, det finns en svensk minoritet, att trevligt ställe. Så tänkte jag, men dit far vi.
Vi tog ju reda på då, det fanns ju den där ena dokumentären på Yle, och så hittade vi en grupp svenska, rikssvenska från Gotland som har ättlingar därifrån. Så det hjälpte oss, och vi skulle presentera lite Svensk-Finland var tanken, och vi skulle få någonting ut av resan annars en semester bara.
Ja, och för vem presenterar ni det här?
Tyvärr nu så är den där äldsta generationen svenska ättlingar där har börjat gå bort. Så det finns bara några få kvar. Mm. Men andra har fått språket som via sina föräldrar sen och studera i Sverige. Så man kunde nog göra sig förstådd på svenska med flera olika där.
Mm, och hur var det, Jonas, att höra deras svenska?
Ja, det var ju fantastiskt. Förstås, det var ju inte den där samma dialekten då som vi såg den här Yle-dokumentären då när de här gamla babuskarna talade. Så att den hade ju tyvärr lite fallit bort. Så att man hörde ju nog som den där ukrainska brytningen lite i bakgrunden. Och så skulle jag säga det också, alltså vi hade ju tänkt att vi skulle skriva en blogg för den finska publiken. Och vi tänkte att det skulle ligga i deras intresse, så vi sökte ju pengar från olika stiftelser till den här resan då, men tyvärr så nappade inte. Ingen verkar vara intresserad av vårt lilla projekt, så att det blev ingen blogg då faktiskt. Men vi tänkte som göra det ännu mer seriöst då faktiskt, att liksom skriva mera fakta och berätta om vår resa och människorna vi mötte på resan, men det blev ju tyvärr inte av då.
Mm. Hur gick rutten?
När vi började att ta båten över till Estland, körde genom Baltikum, in i Vitryssland, så spenderade vi väl en vecka i Vitryssland, i Minsk och i några andra städer där runt omkring, Babruisk och
Mosyr.
Så fortsatte vi till Kiev, körde via radioaktiva zonen. Det var ganska intressant med alla skyltar.
Tjernobyl alltså.
Tjernobyl, men vi fick inte fara ända in, man får inte köra dit tydligen. Och sen så körde vi längs med Dnieperfloden ner mot Svensbyn i Saktamak.
Och jag måste bara stanna där vid Tjernobyl, att hur upplevde du just att åka där igenom?
No, det var ju spännande. Alltså vi stannade i staden Mosyr, så då stannade vi på hotell Pripyat, som kanske de flesta känner till Pripyat, men det är ju en flod också, så det var ju som från floden det här hotellet hade fått namnet. Och då var vi ju som inne i den här Chernobyl Exclusion Zone på engelska. Så där var det ju längs vägarna, var det ju skyltar då, att förbjudet att gå in i skogen, förbjudet att plocka svamp, förbjudet att plocka bär. Men trots detta så stod ju folk och sålde svamp längs vägarna, svamp och bär. Så det var ju lite intressant att se.
Men det köpte ni inte?
Nej, det köpte vi inte. Alltså, för att det är ju, alltså de flesta av det radioaktiva avfallet eller nedfallet så följer ju ner i Vitryssland. Så största delen av den här zonen så ligger ju i Vitryssland. Men det var ganska spännande på det där Hotel Pripyat då. Det var ett sånt där riktigt sovjetiskt hotell då, stort och väldigt få gäster och ganska tomt. En enorm restaurang, och så gick vi dit och så sa jag på menyn då att jaha, de har kotleti på pripyatski, Kiev-kotletter, kotleti på kievski, men det här var då Pripyat-kotletter. Så jag beställde då en sån, döm om min förvåning, så var det såklart svamp på en griskotlet. Men faktum är att det var en av de godaste sakerna jag någonsin har ätit.
Och du mår bra ännu?
Ja, än så länge lever jag. Lite magbekymmer har jag nu haft, men det tror jag beror på annat.
Smällan man har fått ta då liksom att äta till exempel sån där svamp av ska vi säga tvivelaktigt ursprung då, eller hur man nu ska uttrycka det.
Jo, det är klart, det är ju en del av äventyret faktiskt. Man måste ju gå lite utanför sin bekvämlighetszon. Det är ju ganska tungt att resa över en månad, speciellt på motorcykel och delta och sånt, så inte det är ju kanske för vem som helst, men man får ju minnen.
Vem har lämnat i minne från gammal svensk by som ni då träffade?
Ja, alltså vi träffade ju folk längs med hela resan, men förstås i gammal svensk by så det var ju hett och vi hade liksom kämpat oss genom säkert Europas värsta väg, alltså det var gropar, att man måste som köra zigzag, ibland måste du stanna helt, backa lite tillbaks och ta en annan runt de här groparna. Och där får ju långtradare och personbilar också, men alla måste ju köra sakta, och man såg längs vägen var det flera som stod och bytte däck. Nå, då när vi kom sen sist och slutligen till byn, ganska lättade, så inte visste vi vem vi skulle träffa eller vad vi skulle göra, så vi gick nu omkring där i byn då, körde runt lite och så hittade vi några folk som satt utanför en gård. Så gick jag och frågade dem då, på ryska frågade de faktiskt, att ja, det är det här gammal svensk, men jo, det är det, att talar ni svenska? Nej, tyvärr. Nå, finns det någon som talar svenska? Jo, att ni kan gå upp till Lilja, att det är upp för vägen. Och så började vi gå till Lilja och så kom då en mystisk tonårspojke, kan ha varit 13 år. Och så ska han ha cigaretter av oss, men så sa vi att nej, du är nog för ung för det här. Men bara bo Lilja, och så var han så där, framåt. Så gick vi då ungefär 200 meter framför honom och han följde som alltid efter. Så stannade vi med jämna mellanrum och frågade, bor hon här? Nej, framåt. Så gick vi nu då till sist till hennes hus, så gick vi nu in där, in på gården, och så gick vi in för dörren och jag knackade på, det var öppet, och så ropade jag bara att hallå, är någon hemma? Jo, jag kommer.
På svenska då?
Ja, på svenska, direkt bara. Så kom hon då ner och så sa jag, hej. Och så sa vi att hej, att vi är från Finland och vi tänkte komma och besöka byn, att vi talar också svenska. Jaha, trevligt, att är ni hungriga, vill ni ha något att äta, kaffe, vindruvar och så. Vi hade just ätit, så att vi sa att vindruvor skulle vara gott, och så klippte hon nu lite där från vindruvor och tvättade dem åt oss, så satt hon sig nu ner där med oss, och så satt vi nu och snackade lite, och så kom hennes man då, och var inte verkar han något överraskad av att det var två främmande män sittande i hans trädgård. Jag satt nu där och skakade hand och presenterade sig, och så satt vi nu där och språkade, och då kom lite senare de här svenskarna, den här Sofia Hoas heter hon från Gotland, den här svenskbyvännerna-föreningen, för hon skulle så gifta sig i byn några dagar senare. Så slog vi upp tältet och sen gick vi till butiken. Då kom en liten kuf där och hörde då att vi talade svenska och sa att jag är svenska pojke, jag också talar svenska, lite. Så sa vi att jaha, hejsan, trevligt att träffas. Och det var Valdemar, en riktigt hygglig typ, och så talade vi med honom och så började vi ta oss tillbaka till tältet, och så sa Björn då att han verkar hygglig, att han ska vi bli kompis med. Ja, så gick vi tillbaka till tältet och drack nu lite öl där och tittade på Dnieperfloden, och det var ju varmt och det var jättefina landskap där. Och så gick vi på nytt i butiken och så tänkte vi då, för artighetens skull så köper vi en vodkaflaska då, och så frågade vi folk där i byn att var bor Valdemar? Så kom nu någon och visade var Valdemar bodde, och han såg ju då att vi hade flaskan i händerna, så han ville väldigt gärna komma med då, men då öppnade Valdemars mamma grinden och tjasade iväg den här filuren då. Så satt vi då oss ner och så kom Valdemar och så tog vi då fram flaskan. Och så, för han erbjöd först att de skulle ta fram flaskan, så nej, det behövs inte att vi har med. Så då satt vi nu och talade med Valdemar. Tyvärr hade då hans pappa gått bort för 2 veckor sedan. Och vad vi förstod då, så var den här pappan ganska bra på svenska. För mamman ville inte tala svenska, så att vi talade ryska. Så Björn talar ju nog på svenska, men jag talar nu ryska för att det liksom fungerar bättre. Så vi satt nu där en stund och mamman berättade nu om hur det är att bo där, att det är ju fattigt. Alltså vad sa hon, $50 i månaden får hon i pension, så det är ju ingenting. Så då efter att den här pappan dog så hade Valdemar måste börja jobba på någon fabrik. Alltså, jag förstod inte riktigt vad det var, men det var nu något gjuteri eller något sånt där. Alltså, det vill säga att det var varmt och inte hade några skyddskläder och sådär. De var ju lite ledsna nog på att situationen, att det var som sådär. Men alltså jättegästvänliga människor, så otroligt trevliga. Och jag liksom ursäktade och sa att jag hoppas att vi inte som stör här eller någonting. Nej, att det är så trevligt med gäster, sa de också. Så, där. Så att nu där en stund. Sen tror jag och Björn börjar gräla lite.
Jaha, vad handlar det om?
Ja, det är lite oklart. Jag tror inte så efterhand att det är hemskt seriöst.
Nej, det var ju liksom, det var en lång resa förstås. Man började ju kanske tjafsa lite emellanåt. Så då gick jag iväg, jag skulle gå till tältet, men det var ju mörkt där. Minns jag riktigt vad tältet var. Så att jag har ju gått vilse då förstås. Så blev ju Björn och Valdemar oroliga att var jag är någonstans. Så de gick och sökte mig. Så gick de då till Lilja där de här svenskarna bodde och så frågade att ja, ni sitter Jonas? Nej.
Och där satt brudparet, så frågade vi. Och så hade ingen aning vad Jonas var. Vi hade bara träffat honom en gång. Men så bjöd de med oss på en rundtur klockan 9 nästa morgon. Och det hade ju börjat bli ganska sent då redan, så sa jag att det beror på vilken tid vi hittar Jonas. Det tyckte de att var jätteroligt de kommande dagarna när vi talade med dem. Jag hittade inte Jonas, så jag gick och sov.
Okej, vad var Jonas?
Jag var då ute och gick och som sagt, det var ju väldigt mörkt där ute. Så att jag minns inte så bra. Alltså jag gick över några åkrar och Björn då så kallar vi för Bö. Så att jag gick där på åkrar och så ropade jag då Bö! Bö! Så jag undrar vad de tänkte i byn om någon stackare med magen när någon mystisk filur smyger runt där och romar Bö. Nå, till sist hittade jag tältet då, och då var allt bra.
Och där låg han och slafa.
Där låg han och slafa, så att allt var i sin ordning. Nå, så vaknade vi då nästa dag och huvudet värkte och man kände ju sig... Nå, jag kändes ju lite över att sprida skräck i byn då med mina vrål.
Det där kommer de att berätta länge framåt.
Ja, det kan nog hända att det blir en slags legend i gammal svensk by. Finnjävlarna kom dit och ställde till med kaos. Så satt vi nu där och ojade oss utanför tältet och så dyker Valdemar upp med en annan filur. Och så sa han då att huvudvärkar. Och så sa vi att ja det verkar nog. Att måste köpa medicin. Så sa vi att jaha, okej. Att vad innebär det riktigt? Och den här andra personen, Ole, så han ville, hans huvudvärk det också. Så han ville gärna ha medicin, så att då sa Valdemar att men för 50 hryvnia, vad är det, 2 euro, så kan han fixa medicin. Då så gav vi då 50 hryvnia och så var han borta en stund och så kom han tillbaks då med en flaska medicin. Då han hade varit i hembrännerskan.
Oj.
Så jag har gått nu, alltså under våren så har jag varit på så här språktandem med en ryska från Murmansk och hon sa att när du far till Ukraina så är det enda obligatoriska är att dricka hembränt och äta fläsk. Så då tänkte jag att nu har jag min chans här. Att vanligtvis så brukar jag inte dricka hembränt på morgonen, men det är ju lite annat när man är på resa. Och sen då när den här tandem hade sagt att det är viktigt, så tänkte jag men nu har jag ju min chans att uppleva det riktiga Ukraina. Så drack vi då lite och det var väldigt viktigt att Oleg skulle ha ett skiltglas som var mycket större än de andra, för att han var väldigt tystig och hans huvudvärk var mycket kraftig. Sen börjar nu Oleg klaga på att inte kan man ju dricka hembränt utan att äta något till. Så sa jag, nej, det är ju sant. Så att han gick då hem till sin gård och hämtade med sig lite färska persikor och färska plommon och vitlök och då en stor bit fläsk. Så tog medicinen slut, men huvudvärk det ännu, så att Valdemar får efter lite mera medicin. Så vi satt nu där på liten picknick då, tillsammans med Oleg och Valdemar. Och vi satt nu där och talade, hade trevligt. No, Oleg så han talade inte så bra ryska, men han kunde 3 språk. Ukrainska, fläskska och hembräntska, sa han. Och det var mycket viktigt att jag skulle översätta det åt Björn. Man blev ju ganska trött då sen förstås att sitta då på förmiddagen och dricka hembränt och äta fläsk. Så att vi var sen och tog ett uppfriskande bad i Dnieperfloden. Och då Valdemar ville mycket gärna att vi skulle sen då gå och dricka hembränt med hans bror också. Men då tackade vi nej och sa att tyvärr att nu måste vi gå och vila.
Någon gräns får det vara.
Ja, någon gräns får det vara. Så att då gick vi till tältet och tog en liten paus. Så när jag låg och sov i tältet och Björn låg utanför tältet, för det var ju kanske 60 grader varmt där i tältet. Alltså det var 34 grader varmt då den där dagen, och vi hade ju inte tältet i skuggan eller någonting. Så det dök som upp eller nog människor då hela tiden. Kom det som folk då och hälsade på bara och liksom presenterade sig och frågade hur det var och vad vi gjorde där. Så att det var ju som trevligt. Det var en man som vi kommer speciellt ihåg, för han hade så otroligt fin skjorta.
Ja, när vi döpte han ju passande till tigerskjortan. Mm-hmm. För det var en nätskjorta med tigermotiv. Och sen dess har mest av våra vakna tid gått runt att se på nätet efter att köpa likadana.
För den var snitsig alltså?
Ja, alltså det är enda skjortan man skulle behöva här i livet, tror jag.
Alltså för det var en skjorta med krage, så att den passade till fest. Och så var det nät, så att det passade liksom i värmen. Och så hade den ju tigrar på sig, så att det såg riktigt fräsigt ut.
Jag förstår det.
Ja,
det,
ja.
En sån borde man ha.
Ja,
varje man.
Ja, varje man borde verkligen ha en tigerskjorta. Ja, han kom då och pratade lite med oss. Så frågade han då vad vi hade gjort och så berättade vi då om Valdemar och Oleg. Och de var tydligen kända där i byn då, så att han skrattade ju bara. frågan att, men ska vi ta 100 gram? Alltså för att då i, åtminstone i Ryssland och tydligen i Ukraina också, så mäter man alkohol i gram. Då sa vi att nej, att vi klarar inte. Nej, men 50 gram då. Så jag sa att nej, tyvärr det går inte. Nej, men några droppar åt mig. Så sa jag att nej, du. Att det blir inte något nu. Nej, men han satt nu där och pratade lite och ja, hade riktigt trevligt. Mm.
Ja, det verkar nog som ni har blivit ordentligt presenterade för de, ska vi säga, ukrainska, gammalsvensk, byska traditionerna.
Ja, faktiskt. Alltså, och vi hade ju alla våra saker i tältet och vi var ju borta från tältet hela tiden. Så vem som helst skulle kunna komma och plocka på sig bara vad de ville. Men ingen rörde en enda sak och alla sa att de är så hederliga här att nu när ni får till Odessa här efteråt så det är bara banditer där, ni måste passa upp. Men vi kanske har målat en bild nu av att alla i gammal svensk by är alkoholister till viss grad. Men faktum är att de talar om det. Och om man jobbar så då får man dricka hur mycket som helst, då är man inte alkoholist. Det höll alla med som vi har träffat på hela resan. Utom Oleg. Oleg var heltidsalkoholist, det höll alla också med om.
Det jag undrar också här är att blev det sen något bröllop där för er också?
No, vi var ju hjärtligt välkomna till det där bröllopet, men då efter två nätter i tält och en hel del hembränt och andra drycker, så man började vara ganska sliten alltså, och smutsig. Vattnet i Dnieperfloden så var ju inte så rent att tvätta sig i kanske. Så att vi beslöt att vi far vidare.
Kanske ni inte skulle klara av en sån där fest heller.
Nej, det kan nog hända. Det kan nog hända. Alltså, det var ju nog lockande att vi skulle ha farit på bröllopet. Men ja, vi tänkte att det är nog klokast.
Det skulle ha blivit tre nätter till i tält. Så. Och det, när vi inte hittade någon skugga någonstans så det var över 30 grader dygnet runt. Så det var för mycket.
Så var ni ju också rätt nära oroligheterna mellan Ukraina och Ryssland. Vad märkte ni av det här?
Att befolkningen är arga, speciellt i västra delarna av Ukraina som vi besökt lite senare. För att när Ryssland inte erkänner att det är krig där. Men till exempel i Kiev på deras största sevärdhet som jag har glömt namnet på. Så där har de ryska tankar som de har konfiskerat från det där kriget. Och hade man stå där med skyltar att det är krig, att man måste göra någonting.
Mm. Var ni oroliga själva?
Nej, vi är ju inte. No, både Krim var ju nära och Donetsk. Men inte märker vi av det, inte märker man det. Förutom när man talar med folk.
Nej, alltså inte. No, det är väl någon slags status quo där med Krim nu. Alltså det är ju, no, de jure så är det ju Ukraina, men de facto så är det ju ryskt, så att jag tror inte det är som så oroligt där, det är ju som längre österut där, Donetsk, Luhansk, Donbass och vad det nu heter. Men just det här som Björn nämnde att Ryssland förnekar väl nog till stor del att det pågår ett krig där. Så vi träffade en snubbe i Kiev, Michael, saxofonist, han sa att the biggest problem we have in Ukraine, it's liars. Så att, för det är väl just det här med att folk förnekar att nej, inte är det något krig där, att inte är det något som pågår. Så att det var ju, för det var många som man talade med, så det var som väldigt tydliga att där pågår ett krig. Och det är ju den uppfattningen vi har i Finland också, men inte, för ofta frågar de att vilken sida står Finland på? Att liksom stöder vi Ryssland eller stöder vi liksom Ukraina? Men förstås vi är ju av, eller de flesta i Finland är ju nog av åsikten att där pågår ett krig. Men nej, vi märkte nog ingenting att det skulle vara någon orolighet där vi rörde oss i alla fall.
Märklig situation det här.
Det är faktiskt. Nå, för att komma från Finland som här har inte hänt så mycket på ganska många år, så det är ju tryggt här. Men att man inte behöver resa speciellt långt för att hitta sådana oroligheter är nog lite.
Ja, så blev det väl tid att börja vända nosen hemåt också. Hur gick den här vägen hem?
Nå, när vi for från gammal svensk by så då var det som att nu har vi ju klarat resan. Alltså nu är ju semester. Så inte svängde vi ju direkt hemåt då inte. Utan vi fortsatte längs med, kom till Svarta havet, fort i Odessa. Helt fin stad, fast det finns...
Var det bara banditer?
Bara banditer. Och turister. Turister har vi lyckats undvika ganska långt på hela resan, men i Odessa började de komma. Och så passade vi på att köra till Transnistrien, som är en ganska häftig utbrytarrepublik. Fast den levde nu inte upp till förväntningarna, faktiskt. Vi trodde det skulle vara mycket värre. Men det var ganska städat där, faktiskt.
Ja, det stod ju på utrikesministeriets hemsida att de inte rekommenderar resor till Transnistrien. Alltså det är ju en utbrytarrepublik från Moldavien, och vi hade kollat ganska mycket YouTube-videon också. Det var just liksom så här häftig, mytomspunnen plats, det här Transnistrien. Så att vi tänkte, men vi far dit då, att det blir säkert spännande. Men vi var lite osäkra, att ja, nu ska vi nu våga köra in med motorcyklarna, att kanske vi far till Chisinau, ja, jag säger alltid på ryska, Kishinjov. No, ja, och sen tar vi liksom buss därifrån, men absolut inga problem där. Alltså det var mycket lugnt, städat, vägarna var betydligt bättre än i Ukraina. Vi talar nu inte med så mycket människor där, men det var nu en som jag snackade lite med, som jobbar på ett café, så han sa att ja, no, alltså... Det är nu som var som helst i världen här, men att Tiraspol och huvudstaden, så att det är som en by. För det var väldigt tyst och stilla stad. Så att enda lustiga är ju där att de har ju sin egen valuta, transnistrisk rubel, som är icke-konvertibel. Och du kan inte betala med något bankkort där, internationella bankkort, så att vi måste då växla pengar till transnistrisk rubel. Och samma sak berättade den här killen på café då, att jag frågade, men det finns ju universitet här och sådär. Så sa han, jo, förvisso, men utbildningen fungerar bara i Transnistrien. Så om du blir ingenjör i Transnistrien, så kan du bara vara ingenjör, jobba som ingenjör i Transnistrien. Att det funkar inte utomlands.
Det var sina egna cirklar där.
Jo, när man kör genom landet på en halvtimme eller en timme också. Så.
Ja, det är så lite.
Jo, faktiskt. Men det var nog fascinerande att se. Och att... om man tror på YouTube, så är det ju häftigaste stället som finns i Europa, men det är nog inte, skulle jag säga.
Och sen då? Var bar det av sen?
No, då bar det ju av in i riktiga Moldavien. Så då får vi då till huvudstaden, Chisinau. Men det var nog en tråkig stad. Alltså... No, vi var ju inne i veckan där, vi var ju inte på en helg, men det var nog väldigt, väldigt stillsamt i den staden. Att där fanns
gott vin.
Ja, vin hade de. Alltså det är ju, Moldavien var ju då, under sovjettiden så var det ju deras vinproducent. Så att det drack vi mycket gott vin där. Så helt fina parker i den där stan, men den är nog ganska nedgången. Och trevligt hotell hade vi och sådär, men inte vet jag, inte det som jag skulle inte rekommendera någon att fara dit. Om de funderar att åka på en lång weekend till Chisinau, så skulle jag nog säga att nå, åk nu till Ukraina istället. För att på TripAdvisor till exempel, så var topp ett sevärdheten var busstur till Tiraspol i Transnistrien.
Okay.
Så att stan i sig har nog inte så mycket att erbjuda. Men Moldavien, de är alltså många vingårdar och sånt där. Så att det är som vinturistdestination, så kan jag nog rekommendera det.
Ja. Och hur fortsatte det sen då?
Då funderar vi lite och så bestämmer vi oss att vi inte är färdiga riktigt ännu. Så vi vände söderut igen och körde in i Rumänien. Då tänkte vi att men, vi är ju i EU nu. Och vi är ju hemma. Vi är hemma i princip. Så det kom ju den där säkerhetskänslan. Man kunde ju släppa lös lite och göra vad man ville. Men Rumänien var nog ganska intressant. Vägarna. Det verkar som att de har fått lite väl mycket EU-pengar på samma gång. För de bygger en massa motorvägar, men nu kör man genom landsvägar i byarna. Med alla häst och kärra. Så det är ju kilometer långa köer överallt.
För det går långsamt då?
Det går, no, vi slipper ju förbi förvisso med motorcykel, så man har ju alltid förkörsrätt på någon sida av vägen.
Ja.
Ja, så att vi kanske drog lite fulingar där, men det var nog alltså för så gjorde ju lokalbefolkningen också. Inte fanns det så mycket motorcyklar, men de körde också förbi, så att ibland är det ju nästan tryggare, tycker jag, att det känns ju otryggt då att följa med som situationshastigheten, men då när alla andra gör så där så tycker jag att det är ju nästan bäst att bara följa med strömmen då, för att bilar körde nog åt sidan ofta där då, och som förväntar sig att man ska åka förbi, så att vi har ju sparat otaliga timmar på det där att liksom färdas med motorcykel så man kunde köra förbi köer. Men det var ju knepigt med det där häst och kärra, alltså, för att det finns mycket häst och kärra. Vi såg nog inte många traktorer trots att vi körde igenom nästan hela landet. Så att då just om man kommer i en kurva och man ser inte vad som finns på andra sidan, så är det nog skäl att sakta ner, för att 1-3 så kanske du kör rakt in i ett hölass som kanske inte är så trevligt.
Nej, och det här var ju då ändå, som du sa tidigare Björn, det var ju som hemma nästan det här nu då.
Det var hemma, det alltså, jag har aldrig sett så många EU-flaggor på, alltså alla hade rumänska flaggan och EU-flaggan viftande bredvid varandra. Men då hittade vi en häftig väg, vi var ju mitt inne i Karpaterna då, bergskedjan. Så då hade vi sett på ett tv-program någon gång med Top Gear, och Jeremy Clarkson då hade sagt att Europas bästa väg finns i Rumänien. Så då tänkte jag, vi kör dit då. Och den heter Transfagarassan, ungefär. Mm. Och det går som över ett berg. Och den var nog faktiskt, ja, när vi tältade kvällen före och genast på morgon fick vi lite mekaniska bekymmer med Jonas kopplingsvajer som beslöt sig att gå av. Men det fixades med lite ståltråd och lite svordomar. Men då körde vi genom bergen med en halvkoppling och fint gick det.
Och var det fin väg då?
Det var fin väg, det var faktiskt. Det var, man kan vara av olika åsikter när det kommer till hårnålskurvor, och efter förra resan så är Jonas lite skeptisk alltid när det kommer till dem. Men ja, faktiskt, utsikten var härlig, men det var för mycket turister. Mm. För det var också, just där var Draculas slott som vi också tittade på. Mm. Och en massa slott, så det var ju turister, mest italienare faktiskt av någon underlig anledning. Men det var köer.
Så det äkta Vlad Dracula-slottet, eller?
Nej, det är inte.
Att jag tror det var väl nog omtvistat om han hade suttit där fängslad i några dagar, men jag tror att historikerna har kommit fram till att han inte var det. Men sen var det på 70-talet så började då kommunistpartiet i Rumänien marknadsföra det här. De fick då upp ögonen för att man kan få pengar av utländska turister, så de började marknadsföra det då som Dracula-slottet. För det är ju häftigt, alltså det ser ju, ser ju fint ut och är ganska sådär dramatisk omgivning där i bergen. Så att nej, det är inte Dracula som har varit där.
Ja, men har man fantasi så funkar
ja,
det.
Ja, såklart. Han hade väl varit på något andra slott där omkring, men det var en sidosak.
Okej, och från Rumänien var det sen hemåt?
Ja, faktiskt. Vi var till Cluj-Napoca, tror jag det uttalas, i några dagar. Det var faktiskt en helt fin stad. Och då hade vi två olika val. Antingen fortsätter vi EU, kör Slovakien och Ungern, eller så far vi in i Ukraina igen. Och vi hade blivit så festade vi i Ukraina vid det laget när vi hade spenderat nästan 2 veckor där. Så vi beslöt oss för att lämna EU. Det var för dyrt. Och vi hade hört så mycket gott om en stad i västra Ukraina, så vi måste nog fara dit. Mm. Och den hette Lviv.
Mm. Ja, och den var bra.
Ja, den var bra alltså. Så vi körde då tillbaks in i Ukraina. Det tror jag nog, alltså vägen var faktiskt lite kortare genom Ukraina, men då måste man ju förstås korsa gränsen och sådär. Så att det går ju så smidigt i EU då när det är någon gränsövergångar och någon fri rörlighet, tack och lov. Men vi trivdes så bra i Ukraina så att vi får dit igen, och så stannade vi på en camping i det heter Sakarpati, den där regionen, och det är ganska mycket ungersktalande där, så att det var ju spännande på det viset, lite som svensk Finland. Så stannade vi på en camping och så frågade jag på ryska då att har ni någon ledig stuga? Jo, men det var mycket bestyr med det där, och de började ropa åt varandra där på campingen på ungerska, något som vi inte förstod, och så sa de, nej, men sätt er ner här i baren och drick lite så fixar vi stugan i skick. Och så talade vi med bartendern, eller först visste vi inte, det var nu en gubbe där som gick omkring i shorts och utan tröja, så ursäkta, är det du som är bartendern? Jo, att vad ska ni ha? Och så tog vi öl språkade jag nu lite med honom och frågat, nå, hur är livet här då? Det har varit min sån här klassiska fråga, fråga alla, att, ja, hur är livet här då? Då får man alltid intressanta svar. Så sa han att, ja, att nu är det ju helt okej, man lever, men han var i alla fall av den åsikten att det var bättre på sovjettiden, att det var liksom tryggare, mer stabilt, att han längtade tillbaks. Men så sa han då att, men det finns ju förstås mycket nationalister i Ukraina som inte är av den åsikten, som tycker att det är bättre nu. Och då, när vi kom till stugan, eller fick då till sist stugan vår, så tänkte vi att, men nu ska vi ta en lugn kväll. Och så gick vi ut och satt en stund, och så skulle vi just gå in, och så kommer en liten hårig man utan skjorta och stirrar på oss och frågar, varifrån är ni? Och så sa vi, Finland. Och Finni, och så ropar han till det var ganska mycket barn och två andra gubbar där, är ni Finni, och så kom de då dit, och så satt de sig ner, och så satt de bara och stirrade där, men så kunde en av dem engelska, och så började han tala på engelska, och talade vi tillbaks då, och sådär. Så bjöd de då in oss till deras bord, för de hade en speciell dryck, Subrovka. Så tänkte vi att det är ju nog oartigt att tacka nej, att fast vi nu skulle ta en tidig kväll, vi var ganska trötta, så tänkte vi att liksom vi måste ju representera Finland, vi kan ju inte vara sådana tråkiga surpuppor som går och lägger sig. Så drack vi då Subrovka, och så hade den här lilla håriga mannen hade något hembränt, och barnen gick och la sig, och de berättade att de far varje år med ungarna på semester då. De var ju på semester, så de hade ju förfriskat sig ganska mycket och sådär, men det var intressant att tala med dem. Mm. Och speciellt, det var ju lite lättare då när en kunde engelska, så Björn fick hänga med i diskussionen. Men han gick nu och la sig sen lite tidigare, han sa att vi flyttade sen då till bordet utanför vår stuga när barnen skulle sova, så då satt vi nu där och talade med de här två andra. Så de talade inte så bra ryska, de var alltså från Lviv. Och så frågade jag då att inte det väl förolämpade om jag talar ryska, så sa de nej absolut inte, att de förstår ju att det är som det enda gemensamma språket vi har för att kunna kommunicera, men den ena tyckte då att efter en två dagars fiskeresa med honom, så då ska jag vara flytande på ukrainska. Men de var då alltså, de var nog ganska starka nationalister då, att de förstås, de hade ju druckit en del, så att ölet talade väl till viss del också, men de var då övertygade om att Ukraina är Europas centrum, och att om 20 år när Ukraina är stort och starkt igen, så då ska världen få se vad de har. Så att de sjöng nu då ukrainska nationalsången för oss och så där. Och sen i något skede så började den där ena misstänka att jag var rysk spion, tror jag. Han var så misstänksam då, eller de frågade om åsikten, att var vi som stod då att Ukraina eller Rysslands sida. Nej, inget är förstås svartvitt, men ofta ställde de frågan lite som så där klumpigt, så att sa jag att förstås att Ukraina, och så man sa att men du sa ju att du har bott i Sankt Petersburg, tänk om du bara ljuger. Så sa jag då att nej, det gör jag inte, jag har aldrig stött Putins utrikespolitik och kommer aldrig att göra det. Så honom så där allvarligt i ögonen, så då trodde han mig, då ursäktade han sig, och så sa att det är nog fint att du har lärt dig ryska, det är bra jobbat. Ja. Bra jobbat. Så. Ja. Så det var alltså hyggliga människor, och man kan ju nu kanske tro att de här människorna som vi har träffat, de var bara sociala för att de var lite på fyllan, men det är nog inte sant, för att nästa morgon, så då kom de och frågade, ja, vill ni ha frukost? Så då hade de kokat några nudlar då som de bjöd på oss, och kokat te åt oss och allt sånt där. Så att de otroligt, otroligt snälla människor har vi bara träffat på hela resan.
Verkligen. På hela resan.
Jaha, gästfria.
Ja. Ja. Ingenting att klaga på.
Nå, ni pojkar, säg nu att ni börjar åka hemåt.
Ja, sen tyvärr var det dags att fara hemåt. Så vi... Två dagar i Lviv, tror jag. Det var en stor studiestad faktiskt. Och det var nog, jag tyckte att det verkar som att de hade lite mera pengar än vad det resten av Ukraina hade haft. Speciellt på landsbygden förstås. Men sen var nog dags att tyvärr åka iväg. Polen, Litauen, Lettland. Ingen av de länder har aldrig varit någon favorit, speciellt inte att köra igenom, men lite camping och en natt i Kaunas och sen två dagar i Riga, för att vi har alltid roligt i Riga.
Nej, det var nog bara en natt.
Ja, det var Eva. Nej, ni hade så roligt.
Det kändes som två.
Nej, vi stannade nog bara en natt i Riga faktiskt. Men det var trevligt också. Då bodde vi på något så här billigare hostel och där var mycket arbetare och vi var lite oroliga för våra motorcyklar, men så tänkte vi att men om vi blir kompis med våra grannar så då skäl de knappast. Så då var det då en grupp georgier som jobbar där, så vi snackade nu lite med dem också på ryska då. Även där funkar lingua franca ryska. Så att ja, de var riktigt trevliga. Jag har varit i Georgien själv då, så att ja, att det är så underbart land, att det är så gott vin och god mat där. Ja, de blev genast bara vänner, så att motorcyklarna stod orörda.
Och så kom ni ju småningom då ganska snart där i land i Finland, och hur var det?
Det var nu som det alltid är. Nå, klart det var skönt att komma hem. Resan från Helsingfors till Vasa är ju aldrig någon höjdare den heller. Men det var faktiskt sol för en gångs skull, så det var inte där ösregn och orkanvind. Men Jonas fortsatte i Åbo, så jag körde själv hem till Vasa.
Och hur var det att komma till hemlandet?
Ja, första natten, jag hade haft min lägenhet i Åbo uthyrd, så att jag fick mina nycklar först 2 dagar efter att jag kom hem. Så att jag fick sova i sovsäck då, först på min systers golv och sen hos en kompis. Så det var, jag tror det var en bra sån där
mjukladdning.
Mjukladdning, exakt, att man ännu fick ligga lite i sovsäcken på någons golv, så att det, jag tror det var bra.
Vad hade ni för maskiner då?
No, jag hade en Yamaha XJ900, från 2003, en enorm, alltså det är ju ett monster, men jag blev så illa tvungen att köpa den i fjol när jag krockade min lilla netta Honda i Provence, men den visade sig vara ganska bra den här Yamahan, så att jag har nu blivit lite fäst vid det, men den är ju otroligt ful, men på något vis så gick den hem i Östeuropa, för det var i fjol när vi körde genom Polen, så vi kämpade ju mycket om att den var så förskräcklig, att vi kallade den för Quasimodo då när den var köpt i Frankrike, och så lite puckelrygg ut, men så var det en i Polen som sa nice bike, så funderade vi att var han ironisk eller var han inte, så, men nu fick vi det bekräftat att han var nog inte ironisk, för att till exempel när vi var i Minsk och körde på en motorväg, så kom en bil och körde upp bredvid mig och stirra, och så tänkte jag, vad är det här, är det KGB som är efter mig? Så lyfte han bara upp tummen och nickade sådär, och många super har man hört också och sådär.
Och jag var nöjd med cykeln.
Ja, det är jag nog.
Och Björn?
Jag kör med en gammal BMW R100 heter den, från 1982. Jag köpte den i våras, det var meningen att vara en projektcykel, men jag sålde min andra och så var jag så illa tvungen att fara med den här, men det visade sig vara strålande och den har klarat alla tester, fast Ukrainas vägar gjorde sitt bästa för att förstöra den.
Är den nästan så att den är veteranklassad då, om den är 82?
Den skulle kunna vara, om inte förra ägaren skulle ha kapat av alla kåpor och måla den mattsvart med en spraymålarfärg och sånt, men det är ju bättre, så man behöver inte vara så rädd om den. Och jag vet inte, jag har nog fäst mig vid den, fast ryggen lider.
Och hur många veckor blev det här nu sammanlagt?
Vi startade 1 augusti och så kom vi tillbaks riktigt sent 31 augusti, så att hela augusti. Och ännu med de här motorcyklarna, alltså vi föredrar att åka med billiga motorcyklar, för då som vi fick erfara förra året så kan det ju hända olyckor och de går sönder, så att man måste lämna sina kära kärror. Så att därför tror jag, just när man åker på sådana ställen med lite sämre vägar, så tror jag att det är ganska klokt att köra med någon lite billigare, så att det svider inte lika mycket sen då, om man måste lämna den på vägen.
Exakt, men hade ni förberett det med en hel del reservdelar då sådär i telefonen?
Nej, jag inte var riktigt säker på, jag hade inte kört någon riktigt mycket med den, så jag hade bytte jag hunnit och så hade jag nog med faktiskt packningar och olika oringar och sånt. Så jag skulle nog kunna fixa, alltså den är så enkel den här motorcykeln. Det är en boxermotor, så den ser lite underlig ut när den är fel väg. Och så är en luftkild. Så som allt som man behöver göra på den, så kan man göra med 8 verktyg. Sen om man har kunskapen, så det är ju en helt annan sak. Men man kan ju alltid försöka.
Ja, men det är inte så tekniskt avancerat, så att det går att försöka med filmen.
Ja, alltså det finns, enda elektroniken är startmotorn och tändningen, så det är inte Det är ingen dator i den.
En månad då på motorcyklar i och tillbaka från Östeuropa. Vad minns ni allra bäst? Vad blev kvar?
Ja, nu är det ju Svenskbyn och alla de här fantastiska människorna som vi träffar där utan vidare. Det är ju nog topp ett. Sen Vitryssland så var ju nog intressant att se också. Det är nu inte något som, så jättepositivt minne, men det är ju trots allt Europas sista diktatur. Så att vi fick ju uppleva lite problem på gränsen, för tydligen har då diktator Lukashenko börjat med en häxjakt på snus. Och då hade Björn tyvärr med sig lite för mycket av den sorten, så att det blev då en 8 timmars gränsövergång där och några hundralappar i euro fattigare också. Men också att tala med människorna där då, hur de ser på den här diktaturen och hela den här galenskapen. Så att fast nu regimen kanske är dålig i de flesta ögon, så att människorna är ju fantastiska. Alltså otroligt, så trevliga människor där. Jag kommer ihåg en bar som vi gick in på, så han skulle ju stänga, men vi kände att vi bara strupar var törstiga, så att vi behövde någonting, och så jo, kom in bara, och så frågade han, är ni hungriga också? Så jo, så tog han fram då lite sallad och lite mat, och sen då när han berättade då att han var hans åsikter om diktatorn som var ganska... Jag tror inte man behövde kunna ryska för att förstå vad han tyckte om diktatorn. Ja, no. Så skulle han då bryta arm. Alltså. Ja, Björn är ju stor och stark. Den här mannen såg inte stor och stark ut, men ta med katten. Han var stark, han tog oss båda. Nej, men det var nog också ett minne det här, att när vi gick till den här baren och träffade den här mannen. Så att det var nog fint. Så att Vitryssland var nog intressant, men förstås. Gammal Svenskby och Ukraina är nog topp ett lätt. Mm.
Och Björn, du tycker säkert en hel del av det här också, men var det någonting annat som du tog med?
Nej, utöver det så, jag skulle säga, ja, nu var det ju, efter att ha kört i Ukraina, så nu var det ju skönt att komma till bergen och få som köra lite fina vägar och lite motorcykling som många reser. Vi är ju mer att resan är målet och kanske inte så hemskt förtjusta i just att köra, men nu är det alltid roligt när man får svänga och kurva lite. Men Ukraina, det skulle jag rekommendera åt alla som vill testa på något nytt.